Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Det här är Utanför murarna, där jag, Josefin Freje, träffar människor som suttit i fängelse för grova brott, men som nu är ute i samhället. Nu sitter jag i en bil med en uigurisk ADHD-rånare. En kille som kanske kan sammanfatta hela ADHD-generationen. Den där som våra kära politiker inte har en aning om vad de ska göra med. Hårdare tag, förebilder, bättre skola. Ja, vad fan gör man med en sån som dagens gäst? Dillion Rexiti, som hade 7 punkter i belastningsregistret redan innan han fyllt 18 år och som tände eld på ungdomsfängelset. Han har rånat det mesta som går att råna, jagat spänningen och trots goda insatser av vuxna blivit en fuck-up för att sedan nu ha stört upp sitt liv utanför murarna, skrivit en bok och kanske lyckas använda sin ADHD som ett hemligt vapen, en superkraft. Jag säger som den där dåliga reklamen som gick på tv, vad är hemligheten?
Sen körde jag på många gånger, tills jag torskade första gången, då var jag 15. Alltså man har inte vapen för människorna, typ automatvapen, utan det är ju mer för när larmet går så att polisen ska få veta att det finns ett automatvapen inblandat på något ett eller annat sätt.
Det är en vacker dag och vi är på väg i en bil mot Dillion Rexitis hemtrakt i Täby. Första intrycket är att min chaufför inte är särskilt stor eller skräckinjagande. Hade jag tagit honom på allvar om han med vapen i hand skrek "Det här är ett rån", eller hade jag sett att det var en leksakspistol och nitat honom? Ja, han använde främst attrapper men lyckas ändå råna. Han måste ha varit övertygande, för han har rånat allt från butiker och värdetransporter till banker. Men vi börjar med: varför i helvete rånar han folk från första början?
Alltså ska jag vara helt ärlig, jag börjar nästan nu i mina äldre dagar tro att det är mer för kicken liksom.
Ja.
För spänningen, kicken, adrenalinet. För det känns ju när du väl är inne i den, alltså när du väl är inne i momentumet, så allting blir ju som en film.
Ja.
Du får ju spänningar hela tiden, små från alltså planeringsstadiet liksom, från första steget till sista steget. Så det är små kickar hela tiden. Ja, utrustning, vägar och allt möjligt som kommer med på köpet där. Så det är små kickar tills du får den stora kicken liksom.
Blir det så lite antiklimax, alltså när rånet, du vet, du har kommit undan med det.
Ja.
Du sitter där med pengarna.
Ja. Ja, men första gången jag gjorde något sånt, då tänkte jag ju, var det här allt liksom? Det tog en minut liksom.
Mm.
Så då blev det så att man tänkte så genom livet. Aha, okej, men du kan bara gå in och hämta pengar och det tar ju bara en minut liksom. Det blir ju att du vill bara, ja, det blir ett beroende, exakt. Det är som ladd, kokain. Det är som du drar en lina och sen bara drar du hela tiden fast liksom. Och det blir samma i den världen. Du gör en gång, två gånger, sen du är fast. Sen fortsätter du bara hela tiden liksom.
Vi parkerar framför några nybyggda, fina lägenheter i Täby. Det är barnfamiljer för hela slanten. Just den här lyan är ganska ny för Dillion. Efter sitt sista muck för 6 år sedan fick han ett dryck och packade väskan för att åka bort från allt till Portugal. Nu har han nyligen kommit hem till Sverige igen.
Jag har bott här i ett halvår typ. Ja, ungefär.
Hur fick du den här lägenheten?
Jag hyr.
Mm. Mm. Men det är inte lätt att få en lägenhet bara sådär?
Nej, jag vet. Men man får dra lite trådar. Som det, ja. Hur?
Kontakten?
Ja, exakt.
Det är en fin och nyrenoverad lägenhet. Vi ska snacka om Dillions resa hit. Men helt ärligt tog det lite tid att ens hitta hans personnummer i researchen. Han kallar sig för Dillion eller Dille och har gett ut en bok som faktiskt är bra som heter Mitt liv som rånare, en uppväxt på ungdomshem och fängelser. Under namnet Diljar Rexiti. Men författaren Diljar Rexiti, hittar jag någon sån i folkbokföringen? Nope, nada, nothing. Finns ingen med namnet Diljar i förnamn och Rexiti i efternamn i landet. Han existerar inte. Det stör mig.
Jag skulle göra lite research på dig.
Ja.
Så jag bara, du vet, slår in så där, du vet, för att hitta personnummer och gräva.
Ja.
Så jag bara, vad fan, du finns ju inte. Du vet, jag tog ju... Så du, som
ja, jag är ingen offentlig person, det är därför.
Nej, men du vet, jag tog stavningen som var på din bok.
Ja.
Men när jag typ kollar så här handlingen och sånt, så har du ju liksom... Då står det så här, alltså, di, li...
Ja, jag vet. Problemet är att det har stått så hela tiden sen jag kom till Sverige.
Mm.
Det har blivit så här fel på passet. Så de har skrivit typ 5 namn, men det ska vara ett namn. Det ska, allt ska vara tillsammans och utan et.
Aha.
Men sen har det blivit att det har blivit så... Vart jag har gått till så här, vad heter du? Di eller Li?
Dillion, eller Di-Li-Ja, enligt myndigheterna, har ett ganska så fult brottsregister. Rånat massa småföretag, banker, värdetransporter och skrämt livet till människor som bara trodde de skulle ha en vanlig dag på jobbet. Han har suttit inlåst på hem och fängelser i nära 10 år och innan sin 21-årsdag hade han åkt fast för minst 12 olika brott. Idag har han gett ut en bok där han pratar om att söka förlåtelse. Men varför ska man förlåta någon som ägnat större delen av sitt liv till att sabba för andra? Det börjar tidigt.
Kan du berätta om ditt första rån?
Råd?
Rån.
Jaha, rån.
Inte råd.
Råd.
Råd vill jag inte ha.
Jag har bra råd hur man kommer till kronofoden snart. Nej, men mitt första rån, ja. Då var det mer att man tömde dagskassorna liksom.
Hade ni med någonting då liksom? Eller varför skulle de ge pengarna till en 15-åring?
Ja. Nej, ja, vi hade ju med, ja, en vapen, alltså en vapenattrapp. Som inte, alltså det är en leksak, det är inte riktigt vapen.
Men de tror att det är riktigt vapen.
Ja, det är ingen som tänker just då när det händer sånt om det är riktigt eller inte. Mm. Men första gången jag gjorde ett rån så var det ju mot en butik och då det gick inte så jävla bra
vad hände?
Nej, men jag blev själv stressad över situationen. Jag trodde inte att det skulle komma in så mycket adrenalin i kroppen liksom. Och jag blev typ väldigt chockad själv. Alltså jag blev chockad, de blev chockade, alla var chockade bara. Och jag blev så här, men på något sätt efter det så var det så här, okej, det är det här jag vill göra. Så och efter det så fastnade, så körde jag på många gånger. Tills jag torskade första gången, då var jag 15. Och då åkte jag fast för rån.
Mm.
Ja, precis. Jag dömdes för det sen också till ungdomsvård.
Alltså just med den här rån, alltså, hur mycket tror du att du har rånat genom åren? Liksom? Hur många rån
jag kände på mig att den frågan skulle komma. Jag kan inte svara på det. Det är x antal gånger. Men det är många.
Många?
Ja.
Efter hans rånadebut som 15-åring på ICA gick det minst sagt snabbt. Han ville veta mer. Hur gör man det perfekta rånet? Hur mycket pengar kan man komma undan med? Lite som att han såg rånare som vilket annat yrke som helst som man kan göra karriär på. Vid de flesta rånen använde han vad jag kallar för leksakspistoler. Alltså vapen som liknar riktiga vapen men inte är det. Även om de måste känns högst verkliga för de stackare som fick dem riktade mot sig. Vid några få rån var det dock riktiga vapen med dödliga kulor i. En sak jag dock undrar när jag läser hans domar. Varför använde han ibland värsta automatvapenreplika istället för en enkel Glock? Och jag ska få lära mig en rånarlogik jag inte kände till.
Alltså man har inte vapen för människorna. Typ automatvapen. Det är inte för människor. Utan det är ju mer för när larmet går att... Alltså att polisen ska få veta att det finns ett automatvapen inblandat på något ett eller annat sätt. Då tar det ju längre tid för dem att komma, så man köper ju sig tid.
Och de behöver liksom specialstyrkan? Typ.
Ja, exakt. Mm. Piketen eller något annat liknande. Mm. En större styrka. Mm. Och då vinner man ju tid på det. Mm. Så, och när du gör, när man håller på så här, då man behöver alla sekunderna extra. Man behöver den här lilla 5 sekunder extra eller...
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
När du gjorde de här grejerna då, du fick liksom som en kick av det.
Mm.
Slog det dig någon gång liksom att shit, de här människorna jag rånar, de blir rädda?
Problemet är, nu tänker jag så. Då tänkte jag inte det, nej. För att när jag var inne i min rush, man ser ju inte saker. Utan jag tänkte mer i mitt huvud, jag skadar ingen. Alltså jag skadar ju inte någon fysiskt. Alltså jag har aldrig använt någon fysisk våld. Så jag har aldrig tänkt typ så här att, okej, jag skadar någon. Alltså på det sättet. Alltså jag tänkte inte på den mentala delen liksom.
Mm.
Och på något sätt, alltså någon sjuk grej, jag vet inte, det kändes som att jag såg inte det som ett brott typ. Alltså jag tänkte mer att man går bara hämta pengar liksom, och typ alla får nog arbete på något sätt.
Det går, var det som att gå till en bankomat liksom?
Typ, om man ser det så. Uh-huh. Och jag såg inte det som, nej, jag såg inte det som ett brott då i alla fall. Det var mer att jag såg det som ett yrke och man ville bara bli bättre och bättre och bättre och bättre liksom.
Men det var aldrig så typ, fan, nu har jag ju tillräckligt med pengar. Jag har det gött nu liksom.
Nej.
Nej.
Det var inte så att jag blev rik eller så här, extremt rik så här. Nej. Men det var att man ville bara göra bättre och bättre och bättre liksom, och sen jag ville inte jobba heller. Jag pallade inte jobba liksom. Typ, jag hade aldrig jobbat heller. Jag försökte få söka jobb emellan också, men det funkade inte.
Det funkar inte att söka jobb. Medan jag sitter där i soffan trädde mer och mer en bild fram av Dille, Dillion, Dilljar. Att sådant som vi andra dödliga gör trots att det är astråkigt, typ plugga, skaffa ett jobb, det är ingenting för honom. Han verkar under sin uppväxt känt att han bara kan skita i allt det där. För det är ju jobbigt, eller det funkar inte. Och nu kommer ingen snyfthistoria om att han har haft en så hemskt uppväxt. Han verkar haft en riktigt bra och trygg uppväxt med mamma som verkligen brydde sig. Trots det gjorde han valet att inte tjäna pengar utan att ta andras. Hur löser man en sån attityd som nu verkar vara roten till många av de ungdomsbrott vi ser i Sverige idag? Jag får låta som en tant. Jag har ändå fyllt 40 nu.
Du vet, alla snackar nu för tiden så här om hur ska vi stoppa ungdomar från att rekrytera sig gäng och begå brott. Men när man lyssnar på den här boken så tänker jag så här, shit, det var ju en massa folk som gjorde rätt. För när jag läste din bok så är din mamma liksom välutbildad, verkar ha höga ambitioner.
Alla i familjen är ju, det är bara jag som blev typ en soppåse. Nej, inte en soppåse, men du fattar. Det var bara mig, det blev något konstigt. Annars jag hade bra blandat liksom, så här, hade äldre personer som sa åt mig och försökte vägleda mig på ett eller annat sätt.
Men ändå blev det så
ändå
fel.
Blev det
knas.
Ja, ändå blev det knas. Ja.
Varför tror du att det blev så?
Jag har ingen aning, jag vet inte.
Nej. Var kommer det då ifrån, viljan att begå brott? 100-miljoners frågan för alla våra partier från vänster till höger. Inte är det mamman och de vuxna bra förebilder han hade i sitt liv. Inte är det SOS och rättsväsendet att de inte såg honom. De satte in insatser redan när han var 14 år med familjehemsplacering. Så jo, vet ni vad svaret är? Det är Hasse Aros fel.
–17-åriga Adam knivhuggen i ryggen i Jakobsberg och Martin Björk rånad i hemmet. Det här är Efterlyst.
Vi har ett tiotal rån som är kopplat till det här Snapchat-kontot.
Det var ju att jag av någon konstig anledning fick en fascination. Jag blev typ fascinerad på något konstigt sätt. När jag var liten, jag brukade kolla mycket på Efterlyst och andra program, filmer och sånt. Så då såg man mycket rånhändelser. Rån, stölder, som gjorde att jag på något sätt tänkte, vad är det här? Liksom.
Du var inte den som hejade på snuten? Liksom.
Nej. Nej. Både sen när jag blev lite äldre, när jag satt på ungdoms... fängelser och sånt, då såg man ju så här dokumentärer och sånt som var runt om i världen. Så jag såg upp mycket till rånare runt om i världen liksom. Franska som, rånare.
Vad var det som var så lockande med dem liksom? Varför blev det förebilder och inte den här polisen som sitter och
det, jag vet och... inte, det vill jag fråga mig själv. Om jag kunde se mig själv när jag var litet barn, jag skulle fråga varför, vad är det som är så intressant med det här? Men det blev ju någon form av... jag vet inte, det kändes som... Alltså det var typ som att det här är agenter, hemliga agenter typ som begår operationer.
Missade du den biten att de nästan alltid åker fast i både Efterlyst och...
Ja, jag hittade inte den avfarten. Jag såg inte den avfarten, nej.
I alla tider har vuxna och politiker... Ja, jag skiljer på de två. Försökt hitta den heliga graalen. Vad gör att unga begår brott och hur får vi stopp på det? Så här lät det på 90-talet. Då var det hårdrockens fel. I alla fall om man skulle tro SVT:s Sivert Öholm och gänget.
Och Anders är redaktör på en tidning, en av de många rocktidningar. Den här, den heter Rocket, den som han ger ut. Hårdrock, ja, det är den typ av rock som vi har läst rätt mycket om i tidningarna. Bland annat det amerikanska bandet Wasp, We Are Satan's People, vi är Satans folk.
Vad tycker du om den här typen av hårdrock?
Är det hemskt?
Jag tycker den är fruktansvärd.
Showen där Black Lawless skriker... I fuck like a beast. Och det han frågar
som
av,
betyder
knulla som en best.
Som ett vilddjur.
Det har alltså varit hårdrockens fel, VHS-bandens fel, videovåldet, det är porrens fel, drogernas fel. Den senaste debatten är att det är gangsterrappens fel. Och jag glömde de hemska dataspelen. Det är deras fel. Men ligger det något i det här eller är det bara jambo jumbo?
Jag vet inte, kanske. Alltså på ett eller annat sätt, kanske. Jag vet inte. Alla människor är så olika, du vet. Jag kan ju bara tala för mig själv, liksom. Och jag fick i alla fall av min egen inspiration så var det genom filmer, liksom. Mm. Och det blev också att när jag hamnade på institutioner och så här... Alltså det kändes som att det var, jag hade redan kommit in i det så att det blev att vägen blev för tungt för att alltså det var lite för långsökt att för mig att gå typ alltså plugga eller söka jobb och sånt för att de dörrarna stängdes ju på grund av att man kanske hamnade redan på en institution och sådär liksom att man blir stökig på ett eller annat sätt.
En annan sak som inspirerat Diljon Rexiti, eller kanske snarare lett honom rakt in i den kriminella fällan, det gör sig påmint under intervjun.
Ja, just det.
Vi får se. Ja. Du kan röra dig lite så i soffan. Det är helt okej. Liksom. Det hörs när du grejar med fosringarna.
Hans fötter kan inte vara stilla. Eller han kan inte vara still. Det är ju som 1000 myror kryper under hans skinn. Jag känner av en rädsla i den här rastlösa själen att bli fast i rutiner, den grå verkligheten. Ja, det som kallas vardagsliv. Men vi andra går ju inte direkt upp klockan 6 för att det är kul, eller?
Men vad tror du hela den här ego-grejen kommer ifrån? Alltså du tänkte inte på någon som blev livrädda när du, du rånade dem. Du tänkte inte på din mamma, din familj. Alltså, varför var det så mycket jag?
Jag vet, jag vill ha en funktion. Alltså. Jag vill inte bara sitta hemma och inte göra någonting. Jag är en kille som vill göra saker hela tiden.
Men så här kammade och skaffa ett jobb?
Ja. Det funkade inte. Det fanns ju då. Men nej, jag har alltid haft så här höga... alltså jag har alltid velat göra saker bortom det vanliga som finns i livet. Mm. Tror jag. Nu när jag försöker rannsaka mig själv eller göra utredning på mig själv. Mm. För jag vill ju bli skådespelare. Mm. Det är något utöver det vanliga vardagslivet. Så jag har alltid varit rädd för bara just det här vardagslivet. Alltså vanliga vardagslivet. För mig funkar det inte. Alltså det är så här att jag får ingen stimulans av det. Jag får ingen kick av det. Jag får ingen stimulans. Jag känner mig bara alltså som en robot. Typ.
Det finns en sak som många gäster i Utanför murarna har gemensamt. Obehandlad ADHD. Jag har väl troligen en liten släng av det där också då jag känner igen mig i många av gästerna. Men om man bara lite snabbt kollar på statistiken. I samhället i stort beräknas 3-5% ha ADHD, medan den siffran bland intagna på kriminalvården beräknas vara 25-30%. Och förutom uppenbara tells som att somna av tjack eller vara rastlös finns en sak som troligen förklarar överrepresentationen med kriminella med ADHD-diagnos. Kast konsekvenstänk.
Men mycket av du liksom beskriver det här också då liksom att problemen med att sitta still i skolan, att vissa ämnen var skittråkiga, du kunde koncentrera dig dock på de roliga ämnena. Men så är det ju alla egentligen. Alltså, det är skittråkigt.
Ja, exakt. Det är det jag tänker. Alla människor vill ju bara göra roliga saker.
Ja, exakt.
Men när man har, jag tror att när man har då det, då blir det extra att på något sätt det här lilla extra liksom kicken. Jag är en person som gillar att röra mig mycket. Överallt typ. Jag är lite här, lite där, lite där, lite där. Jag vet inte ens själv vart jag hamnar. Jag är bara överallt. Mm. Och problemet är att alltså, om man... Ja, att skolan var...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ingenting för mig liksom. Det var inte, jag pallade inte sitta och läsa. Alltså, om någon sa till mig, läs 5 meningar. Jag höll på att slockna i min hjärna liksom. Det fanns inte i mitt huvud.
Jag tänker, vissa som lyssnar kan ju tänka så här, men vad fan. Alltså, det är ingen som gillar att jobba. Det är ingen som gillar att plugga.
Nej. Men ska alla gå och råna då?
Ja, ska alla gå och råna då? Bara för att det är liksom den enkla vägen.
Ja, nej. Nej, det ska man inte. Man ska ju inte hålla på med brott.
Idag verkar Dillon kommit långt till att inse att brott är fel väg. Men samtidigt, han vet att han har ADHD, men han vill inte ta någon medicin mot det. Hur går det upp?
Hade det hjälpt dig om du fick din diagnos tidigare, tror du?
Kanske, jag vet inte. Det beror på vad. Inte om de vill knarka ner mig.
Nej.
Då hade det kanske blivit något annat.
Går du på någon medicin nu liksom?
Nej.
Nej. Du testade medicin ett tag?
Mm.
Hur var det?
Ja, det var det värsta jag gjort i mitt liv. Alltså. Det var bland det värsta jag gjort i mitt liv. För att jag var alltid så här anti-tablett. Mm. Jag var alltid så här, för det var mycket på institutioner, på såna här CIS-institutioner. Mm. De erbjuder ju en massa hela tiden proppa tabletter hela tiden så, och jag var så här fett så här, nej, vad fan ska jag ta det där, du vet så här, och till slut så blev det att jag av någon anledning bara okej, men jag testar. Till slut blir det ju, om de kommer hela tiden och erbjuder, du säger nej, till slut blir det ju, ja men okej, jag testar. Mm. Så då testade jag.
Och var det typ amfetamin? Eller
det är ju hårsh, nej inte hårsh, men det är ju någonting i den. Konserter fick jag, det innehåller ju någon form av amfetamin. Mm. Och då fick jag 18 milligram och sen testade jag det. Mm. Och då ökar man trappa. De kollade hur jag väl säkert betedde mig på avdelningen. Och så sa de, 18 funkar inte. Sen höjde de och höjde hela tiden liksom. Mm. Tills jag fick 54 milligram i en tablettform. Det är den starkaste. Och nu vet jag inte om de har ändrat det där. Men då, så jag fick 54 och sen när jag testade den, då ville de lägga 54 plus 18. Och jag blev så här, ska ni döda mig? Och fan,
alltså, hur gammal var du då?
Då var jag 16. Så det blev att, vill ni döda mig eller vill ni hjälpa mig? Liksom, det, vad är frågan?
Alltså, hur blev du på de tabletterna?
Jag blev tillbakadragen. Jag blev typ nästan rädd för människor.
Att Dillion och många andra kriminellas liv har påverkats av deras obehandlade diagnoser kan nog de flesta skriva under på. Men jag känner hur många som helst med ADHD som aldrig begått ett brott. Det är skillnad på att förstå sitt beteende med hjälp av en diagnos och att använda en diagnos som en ursäkt för ett förjävligt beteende. En sån förjävlig sak som Dillion gjort är mordbrand. År 2012 dömdes han till 2 år och 4 månader för att högst medvetet startat en brand på Klara Älvsgården. Ett ungdomshem som snarare är ett fängelse light för de ungdomar som samhället inte vet vad de ska göra med. Dillion var en av dem.
Jag fick ju sluten ungdomsvård LSU. Jag blev dömd till LSU till 1 år och 6 månader för rån och rånförsök. Och då hamnade jag på ett ungdomshem. Sen blev jag ju så fucking trött på de där ställena. Jag hade börjat varva alla ställen, alltså de flesta ställen, och jag hade bara sett det för mycket under mina ungdomsår och jag blev trött. Och då brände jag upp avdelningen liksom, och fick, blev häktad för mordbrand. Det var ett utrymme där man kan spela, där man kan titta på film. Mm. Så jag gick in i det utrymmet och tände eld på 2 soffor som var där. Typ. Du vet, när du sitter på de där avdelningarna, man vill ju bara att saker ska hända hela tiden. Någonting, vad som helst. Det spelar ingen roll. Alltså. Man vill bara göra saker hela tiden. Man blir ju rastlös. Du vet. Och det stället hade jag varit på innan också. Och då, första gången jag var där, då rymde jag därifrån. Och sen andra gången jag kom dit, då brände jag upp avdelningen.
Var det något utlösande som gjorde att du ville bränna ner stället?
Jag var uttråkad bara. De hade hittat en mobil i mitt rum. Så när jag kommer hem, kolla. Institutionsskada, jag bara, när man kommer hem. Ja. Nej, men när jag kom till mitt rum, inte hem, så jag hade den så här under sängen. Så jag lyfte madrassen, då ser jag bara laddaren där och inte mobilen. Där, det var det som var utlösaren.
Vem ringde du på telefonen?
Vänner, tjejer, livet. Mm. Jag ringde till livet.
En tonåring som inte får sin telefon. Alltså, det är något som händer varje sekund i landet. Men Dillions reaktion är att göra mordbrand. Och det kunde gått riktigt jäkla illa. Räddningstjänsten skriver, citat, risk för brandspridning och rökspridning till andra brandceller förelåg. Farlig miljö för människor att vistas i uppstod. Slut citat. Han riskerade alltså att bränna inne ungdomar och personal för att han inte fick som han ville. Han gjorde det utan något som helst konsekvenstänkande för en fucking mobiltelefon.
Men jag trodde inte att den skulle bli, alltså branden lite sådär som den blev.
Det blev lite större.
Ja, det blev lite större än vad jag förväntade mig. Så fönstret började explodera typ nästan.
Vad gick för tankar genom huvudet just då?
Nej, ingenting. Alltså, ingenting. Det blev bara typ att nu händer det något.
Nu händer det något. Ja, det som hände var att han flyttades från ungdomshemmet han försökte bränna ner till ett riktigt fängelse. Med ett fängelsestraff på 2 år och 4 månader. Som 18-åring var tiden som ungdomsfånge över. Nu blev det på riktigt. Fängelse och ungdomsvård. Inget bet på Dillion. Han fortsatte att råna. Så tillbaka till huvudfrågan i det här mötet. Hade en sån som Dillion kunnat stoppas i tid om samhället och vuxna agerat annorlunda? Idag vill han se sin ADHD som en superkraft istället för som förr en kraft av förstörelse och hat.
Alltså om man har ADHD då behöver man ha någonting att bli besatt på.
Mm.
Det är det. Vi blir ju besatta lätt maniska, alltså det är det enda man tänker på. Liksom både negativt eller positivt. Därför brukar jag säga att om man har ADHD då är det en superkraft. Och om man lägger det på en positiv inriktning, då kan man ju gå hur långt som helst.
Mm.
Och det är där felet är, bara att man inte lägger det på en negativ inriktning. Det är det jag vill göra i alla fall. Genom min existens.
Mm.
Att sprida den energin. Att du kan använda det till en gåva. Ta vara på.
Vad ska man göra med unga personer då som begår brott?
Ska man bara jag får den frågan hela tiden. Jag är ingen professor. Jag har inte det svaret.
Dillion är alltså lite ödmjuk här. Trots att han, om få, vet hur det fungerar när samhället försöker stoppa en ung brottsling. Några som däremot är övertygade om att de har svaret är våra kära politiker.
Och nästan alla politiker snackar om hårdare straff och just att liksom, man ska bort med ungdomsrabatten och du vet, in med dem i fängelse. Vad tänker du om det?
Jag vet inte. Alltså. Om jag ska vara helt ärlig som människa, jag vet inte.
Det kanske är bättre att sätta in unga direkt i fängelse.
Jag vet det. Men jag tänker alltså, de har ju pratat om hårdare straff sedan 1900-talet. Mm. Alltså, det är, varje 10 år så pratar de om nya saker. Mer säkerhet, mer hårdare straff. Men det har ju aldrig funkat. Det funkade inte 2000-talet. Vad säger du att det kommer funka 2010? 2010 det funkade inte. 2020 de säger samma sak. Och 2030 de kommer säga samma sak. Det är som en kassettspelare som repeatas. Istället för att tänka, okej, hur kan vi hjälpa unga människor? Hur kan vi hjälpa dem? Istället för att säga mer säkerhet och mer så och svartmåla hit, dit, höger och vänster. Säg istället, hur kan man hjälpa? Hur kan man finnas där för individen? Hur kan vi vägleda dig till ett bättre liv?
Vägleda för ett bättre liv. Det var dock det han i sin bok berättar att flera vuxna försökte. Inte minst hans mamma, men även andra vuxna som fanns där för honom. Både som förebilder och någon som lyssnade. En tanke slår mig. Det är lite som att Dillion hela sitt liv varit en studsande boll som folk försökt tränga in i en alldeles för liten och stillasittande fyrkantigt hål.
Men i ditt fall fanns det ändå väldigt många vuxna som fanns där.
Ja,
och det funkade ändå inte.
Det funkade inte, nej. Men det var mer att det var gå och jobba och plugga. Jag ville ju inte det.
Det kanske är det där att inte försöka trycka in en boll i ett fyrkantigt hål.
Liksom. Ja, men i slutet av dagen, vi alla är människor. Alla har sina egna resor i livet. Vare sig du är kvinna, kille, vad som helst. Alla är människor. Alla har sina egna drömmar. Alla vill någonting själv. Och så gäller det med alla människor som finns, som existerar. Alla har sina egna fantasier. Alla är speciella på sitt sätt. Alla har en gåva. Men det gäller att hitta sin gåva. Alltså så här, vad är du som människa mest naturligt bra på utan att tänka på det? Men kanske alla andra människor runt omkring dig tänker på det. Shit, vad grym du är på det här, men man tänker inte på att det är något speciellt.
Mm.
Det är din speciella nyckel i det här livet till att ge till världen.
Nej, nu tar jag med friheten att stoppa Dillion där i hans inspiration quotes från en rånare. Hur väl han menar med det. För i slutändan verkade det vara en sak som verkligen gjorde att Dillion tog tag i sitt liv. Han tyckte inte det var roligt längre att åka fast. Sista rundan dömdes han till 3 år och 7 månaders fängelse. Och kanske var det just hårdare straff som var nyckeln.
Och sådär. Och jag tänkte att om jag fortsätter, jag pallar inte sitta här när jag är typ 50 och prata om hur det var på avdelningen 2012 eller 15 liksom. Mm. Sådär liksom. Jag tänkte att om jag fortsätter samma bana, jag kommer ju också vara här liksom. Och då tänkte jag att jag måste ju förändra mig. Men det är svårt, det är lättare sagt än gjort. Det är jättesvårt. Du kan sitta en tid och du...
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och du tänker jag ska aldrig mer hamna här, men sen när du, så fort du kommer ut från muren eller så fort du kommer ut från anstalten du är på, även om det är 3 år eller 4 år som du har suttit, det försvinner som smör, som ingenting.
Mm.
Så fort du kommer ut, det var som igår du kom in och sen bara, men jag har bara varit här en dag och sen kom jag ut liksom.
Idag brinner Dillion för viljan att förändra sitt liv. I sin bok Rånaren börjar han med att be alla sina brottsoffer om ursäkt för det han har gjort. Ett brottsoffer har han dock sett i ögonen. Det hände när han fortfarande höll på med brott, men blev ett första uppvaknande.
Boken, va? Ja, jag träffade ju på en av en slump.
Mm. Berätta om det.
Ja, det blev ju väldigt känsligt liksom. Så jag bad om ursäkt till henne. Jag sa till henne flera gånger. Bad om ursäkt till henne. Jag sa till henne, jag var inte där för att skada dig liksom. Även om du inte vet det för stunden så vet jag det. Men jag vet att du inte vet det liksom. Mm.
Hon kände igen dig då, eller?
Ja, hon kände igen mig.
Mm.
Och vi hade en fin diskussion, jag och hon. Och jag tror att Gud sammanförde oss. Jag tror att hon kanske behövde höra det från mig. Mm. Eller träffa mig på riktigt.
När han stod där framför kvinnan som han rånat insåg han att han till viss del förstört hennes liv. Hon har behövt ta professionell hjälp efter rånet där hon trodde hon skulle dö. Jag ser på Dillion att han skäms. Hans annars skakande ADHD-fötter är nu stilla. Hans svar till kvinnan var att hon kanske skulle kunna lägga pengarna på något annat än vård nu när hon ändå träffat roten till sin rädsla.
Vi hade ett fint samtal. Hon frågade om vi kunde ta en fika, jag och hon... Och sådär. Då vi kramades också.
Dillion önskar att han träffat fler brottsoffer tidigare. Att han hade förstått hur mycket han skadade dem. I hans värld gjorde han ju inget. Han hade aldrig skadat dem. Speciellt inte då de flesta rånen skedde med låtsaspistoler. Hans bok har blivit hans väg mot att säga förlåt.
Jag tror att det är för många människor. Jag kan inte... söka upp en efter den och bara kan jag alltså så här liksom.
Men du vill säga förlåt till dem eller?
Ja, jag gör ju det i samband med boksläppet. Mm. Jag har ju sagt öppet liksom att be om förlåtelse för det, de gärningarna jag har gjort.
Mm.
Och sådär. Jag är inte en ond människa. Mm. Jag har aldrig varit en ond människa. Jag är inte ond i hjärtat. Sen att jag har gjort fel saker, det är en annan femma. Mm.
Nu sprätter det i Dillions kropp och fötter igen. Vägen utanför murarna ligger fortfarande framför honom. Men han har kommit en god bit på vägen mot självrannsakan. Ett av hans råd till sig själv var att bryta mönster. Komma bort. Svaret blev ett jobb i Portugal.
Problemet är att jag har alltid velat ändra på mig. Men jag har aldrig haft svaret till hur. Jag har inte vetat hur. Det har inte jag... Och jag har aldrig frågat mig själv heller hur. Liksom. Och det var att när jag flyttade till Portugal, när jag bodde där. Då var jag mycket med mig själv. Jag var med mig själv och kollegor, som jag, alltså vänner som jag träffade på där. Lärde känna nya, alltså vänner som jag hade fått genom jobbet
i Portugal. Vad var det du jobbade med?
Kundtjänst.
Jobbet i Portugal i 24-årsåldern var det första laglydiga, riktiga jobb han haft i sitt liv. Det blev också starten på ett fungerande vardagsliv. Att få den där studsande bollen att passa lite bättre i den där fyrkanten som kallas bli vuxen.
Jag bodde exakt vid havet.
Mm.
Och varje gång jag promenerade, då började jag se mitt liv som en film. Så jag började analysera mer och mer. Liksom. Och till slut började jag komma till djupare frågor. Som vem är jag? Vad har jag för mening? Vad har jag för syfte? Vad gör jag i samhället? Vad... det måste ju finnas någon djupare mening till varför jag finns. Och sådana saker. Mm. Liksom, så.
Men det måste också vara ganska smärtsam process. Mm. Alltså ställa sig de frågorna. Typ, vad fan har jag gjort med mitt liv?
Mm. Ja, alltså, ja, på ett sätt. Alltså, man tänker ju när man har kastat bort åren. Då tänker man, shit, vad fan har jag gjort egentligen? Liksom? Om jag hade gjort något annat med de 10 åren hade jag varit någon annanstans. Liksom.
Så efter nästan 10 år på hem och fängelser är vi nu här. I en nyrenoverad lägenhet i Täby. Dillion Rexiti har i 6 år undvikit nya åtal, flyttat tillbaka till Sverige, skrivit en bok och han verkar ha en uppriktig vilja att hålla sig utanför murarna.
Jag kom ut 2017, så det var ju 8 år sedan. Är det 2018, 19, 20, 21, 22, nej, 6 år snart.
Mm. Hur var det sen att komma tillbaka liksom till Sverige och försöka starta ett nytt liv utanför murarna?
Det är rutinerna som är svåra liksom. Jobba, du vet, 9-5, vakna på morgonen och hela tiden så här. Det är de som är jobbiga. Alltså. Jag jobbar fortfarande än idag med det där. Alltså. Mm. Alltså, jag har jobbat olika jobb, testat olika jobb och sådär. Men jag blir väldigt sliten i själen när jag jobbar. Alltså. Första gången jag började jobba på riktigt, jag var ju 25 tror jag, i Portugal.
Mm.
Jag jobbade första dagen, jag hade rast så här, jag gick och däckade en timme. Så jag blev helt utmattad, utbränd på 2 timmar.
Så hur trivs han då med att ha blivit allt det där han tidigare såg ner på? En Svensson.
Ja, nu blir det ju det här vardagslivet som jag inte ville ha. Det blev ju att jag blev... Alltså, det är nästan som att... det var att jag inte ville ta en köla på Arbetsförmedlingen. För jag tänkte att jag ska göra mina saker.
Mm.
Till slut blev det, vet du vad, nu går jag själv tillbaka till Arbetsförmedlingen. Och ta en kölapp som alla andra människor. Jag vill inte bli rik, jag vill inte bli något. Jag vill bara ha lugn och ro. Ta en kölapp och bara andas som människa.
För att ha varit utanför murarna i 6 år har Dillion kommit långt. Trots sin oförmåga att sitta still har han ändå skrivit en bok. Det är inte illa pinkat. Till sin hjälp hade han manusförfattaren Cecilia Gustafsson. Hans nästa plan i livet är dock större. Han vill satsa på filmskapandet och inte vilken film som helst. En stor Hollywoodfilm. Jag tänker att han kanske är lite naiv här. Och att han kanske inte blir nästa Tim Burton. I min värld kan inte alla bli bäst i världen. Jag är snarare orolig att han kanske kommer möta verkligheten och bli besviken.
Men alla kan ju inte bli Zlatan liksom. Alltså om alla vill bli världens bästa fotbollsspelare till exempel.
Mm.
Det blir svårt.
Det blir svårt, ja. Personer som uppnår sina drömmar eller jagar, alltså som alltså lyckas. Jag blir så här, om de här kan, jag kan också.
Mm.
Så, och det är den energin jag vill sprida genom min existens. Först måste jag uppnå, såklart.
Mm.
Men när jag går mot närmare och närmare de stegen, jag vill att någon ska tänka, om han kan, jag kan också.
Hitta sin grej, våga följa sina drömmar, allt är möjligt. Alltså, kanske borde Dillion satsa på att bli en sån där människa som gör inspirationstal. Det är bra pengar att säga till andra hur de ska leva sitt liv. Men det är inte pengarna som styr Dillions drömmar.
Hur skulle världen se ut om folk bara gjorde det de tyckte var kul?
Ja, men det är det. Vissa tycker det är kul att jobba.
Mm.
Alla tycker ju olika. Vissa vill bli journalister, vissa vill bli... det jag vill säga är bara, vad gör det du vill bli?
Mm.
Och inte att någon annan ska säga till dig. Vad gör det du vill bli som människa?
Men saknar du ibland liksom kickarna?
Den frågan får jag ofta. Nej. Alltså inte nu, nej.
Mm.
Förut då att jag tänkte på kickar hela tiden. Mm. För jag fick ju kickar hela tiden av det. Från planeringsstadiet till hämta utrustning till allt. Så det är små, små kickar hela tiden till stora kicken då. Till själva utförandet av stöten. Så det är små, små kickar som doser du får in i kroppen hela tiden.
Mm.
Fram till den stora dosen. Så det är lite som knark typ.
Rånen var som knark. Nu har han hittat sin väg till att bli fri från sitt missbruk som skadade så många andra människor. Det ger hopp Och kanske borde politikerna ta lärdom av att lyssna på någon som varit ung och kriminell, men som nu lyckas bryta den banan med ett nytt lagligt liv utanför murarna.
Vad skulle du säga till dig själv om du liksom, ditt jag idag fick träffa 14-åringen du?
Jaga din dröm. Jaga det som du mår bra av. Så då var det ju skådespelare. Så då hade jag sagt till dem, jaga skådespelaryrket.
Mm. Fan i råna liksom.
Ja, det fan i råna. Nej, men jaga skådespelaryrket, filmvärlden. Det är det jag ville göra när jag var liten, som jag tappade på vägen. Men jag gör ju det nu liksom.
Tack för att du har lyssnat på Utanför murarna. Jag heter Josefin Freje och du får jättegärna höra av dig med synpunkter och tips på vem jag ska träffa härnäst. Mailen är utanformurarna@gmail.com.
Du har lyssnat på Utanför murarna, en exklusiv poddmyproduktion av Tredje Statsmakten Media. Producent var jag, Victor Aldén. Research gjordes av Jill Eriksson och mixning av Elin Rosenberg.